Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Hej alla kära lyssnare och på återhörande i detta höstens första program från oss på Seniorradion. Ja, vi har ju sänt under sommaren också här på 102,7 MHz. Det är program som Timo Heino har satt samman med hjälp av repriser och delvis också nya inslag. Men här är alltså första ordinarie programmet och Timo och jag, Mats Rombald, säger mycket välkomna. Idag ska vi prata hamnkranar, de där som står som lite stålskelett på Alderholmen. Ska de bevaras för att markera Gävles hamnhistoria? Vi har träffat förre stuverichefen Rolf Bertilsson. Ja, så har det varit surströmmingspremiär, men det är förskräckande tomt i butikshyllorna. Vi har sökt upp Hans-Erik Englund som är saltör i Borkbo strax söder om Hudik för att pejla läget. Och cirka en halvtimme in i programmet kommer seniordoktorn för att prata förebyggande sjukvård och råd som ingen lyssnar på. Vår reporter Rolf Ringemar ska prata med PROs nyvalda riksordförande Åsa Lindestam från Söderhamn. Och vi vill förstås veta vilka frågor som PRO anser vara de viktigaste i valrörelsen. Detta är i vår andra timme. Som vanligt har vi förstås veckans namnsdagar, Agnetas evenemangstips och bluesprogrammet som heter Från Hoodoo Lady till Voodoo Woman. Ska vi gissa att det handlar om kvinnliga artister kanske. Men allra först musik, en låt som ni säkert känner igen. Och sedan ägnar vi oss åt veckans namnsdagar.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home. Voice in the morning hour, she calls me.
John Denver där med Take Me Home Country Road. Den kände du igen, Ingrid? Välkommen hit förresten.
Ja, men tack för det, tack för det.
Vi ska prata namnsdagar, men först, hur har sommaren varit för dig?
Jag tycker sommaren har varit ganska bra. Jag har inte rört mig så mycket.
Ja. Och det, är det bra eller?
Ja, men det blev ju så varmt ett tag.
Ja.
Värmen okej, men fuktigheten.
Ja. Så är det.
Så är det.
Ja, ja, det känns bra att vara igång igen, ordinarie sändningar i alla fall. Och du ska köra namnsdagar som vanligt, va?
Det tänkte jag göra, och då kan jag tala om att dagens namn det är Signe och Signhild. Och Signe, det är ett fornordiskt och stavades under forntiden Signi. Och det består av två ord som betyder seger och ny. Och fram till 1800-talet så det var det vanligast i Skåne. Men omkring år 1900 så blev det rikstäckande. Och medelåldern på de här Signe, de är 23 år i Sverige. Och Signhild är fornordiskt också och härstammar från det ännu äldre namnet Signil och är skapat av två ord som betyder seger och strid. Och cirka 1100 heter Signhild och omkring 300 har det som tilltalsnamn, men där är faktiskt medelåldern 77. Och då kan vi väl tala om att imorgon då ska vi gratulera Bartolomeus. Och varför han finns kvar i almanackan, det har jag lite svårt.
Det är väl ingen människa som heter så nu för tiden.
Några stycken kanske, ja. Men du vet väl att natten till den 24/8, det kallar de för Bartolomeinatten. Det var den natten 1572 som hugenotterna mördades i Paris. Och det är kanske därför den finns kvar i almanackan. Sen om vi fortsätter i veckan så är det Lovisa och Louise den 25, Östen den 26, Rolf och Raul den 27, och på söndag är det Fatima och Leila, och måndagen då ska vi 29 då gratulerar vi Hans och Campus.
Då gör vi det.
Ja. Ja. Och den en sak till. Idag är det köttbullens dag.
Men vad gott.
Så det blir köttbullar för mig idag.
Och jag ska komma ihåg att ringa till mitt barnbarn som heter Signe.
Ja, gör det.
Ja. Nu ska vi byta ämne. Vi ska gå från namn till hamn. Därför att vi ska prata med förre stuverichefen Rolf Bertilsson om de gamla hamnkranarna som står där som stålskelett.
Ska de stå kvar? Det får jag reda på nu.
Det får vi reda nu.
Jag står här vid de gamla hamnkranarna på Östra piren heter den här, väl, va?
Ja.
Och titta på dem tillsammans med Rolf Bertilsson som har varit stuverichef här. Och du får väl presentera dig själv.
Ja, jag heter Rolf Bertilsson och jag jobbade på Gävle stuveri från 1970 till 75. Men jag blev aldrig chef för stuveriet, för att när det var aktuellt att byta chef då runt 74-75, då flyttade jag över till andra sidan och jobbade på Kostnäs ett par år som skeppningschef under tiden vi byggde terminal Granudden, som var det stora projektet som jag var med på i Gävle då på 70-talet, va. Och Granudden invigdes den 6 december 1976 av prins Bertil. Och det kan man se på en sten som står utanför infarten till Granudden, och det har Bertil skrivit på den också.
Men du har en lång erfarenhet från stuveriet i Gävle i alla fall.
Jag har en lång erfarenhet från, vi var här i 12 år och jobbade med hamn och båtar, ja.
Och du har varit här på en konferens nu för före detta stuverichefer, vad jag förstått.
Ja, vi har en pensionärsklubb och vi träffas en gång om året. Och på mitt förslag då förra året så hamnar vi nu i Gävle ju, som ju har stått för en fantastisk utveckling de senaste åren här. Så det var intressant, vi var runt hela hamnen här igår och tittade, och vi åkte över också till Granudden. Och där blev jag ju lite ledsen förstås, för att de här fina betongväggarna som vi hade en gång i tiden, det var ju svarta alger där och det såg lite eländigt ut tycker jag. Och så använder man inte väldigt mycket idag de här långa fina 350 meter långa kajen som vi byggde då 75-76. Det är lite sjöfart där ute, va. Och jag förstod då att man i ett visst läge hade velat sätta dit en landkran på kajen där, för det finns inga kranar nu, va. Men det blev njett ifrån kommunen på det, så att den är ju naken den där kajen. Och på sin tid då när vi började där ute på Granudden, då använde vi mycket mobilkranar. Och vi hade ett flertalet mobilkransfirmor i Gävle som gjorde många timmar där ute.
Men är han också med och tittar på de här nya stora containerkranarna där ute?
Ja, vi ser ju en där vi står nu, så står det ju en där, va? En ganska häftig en som ju då nuvarande hamnchefen igår erkände att de är ju egentligen alldeles för stora för vårt nuvarande läge. Men det är ju ingenting som säger att, sa han igår då, Fredrik Svanbom som han heter, att vi kommer att muddra till ännu större djup och ta hit på sikt ännu större containerfartyg, va? De är mäktiga, de där kranarna där. Och de är ju helt automatiska. Det är inte meningen att en människa ska sitta och köra dem, utan det ska ju, datorerna ska ju styra dem, va?
Ja, det är ju så numera. Men de här kranarna som vi står för här nu då, är det framför? Kan du berätta lite grann om dem? Hur jobbar man med dem och hur såg det ut på den tiden?
Det mesta man gjorde med de här två kranarna var ju att lossa så kallad Kina-clay då, som kom från England till papperstillverkarna uppe i Bergslagen här. Men vi hade ju också på den tiden Sveabolagets båtar som gick upp här och gick i linjetrafik längs kusten. Och de låg ju här och lastade gods också. Men det mesta de gjorde var det i Kina-clay, va? Vitt eländigt stoff som när förmännen kom in på dagen efter fullgjorda dagsverk spred detta vita stoff runt på kontoret.
Oh, det låter inte så trevligt, eller det? Men jag kommer ju själv ihåg när man var tonåring då att man var ju inte så här långt ut, när man var ju nere i hamnen och gjorde affärer som man inte borde.
Ja, så var det ju med oss allihop, eller hur? Och det var nog ganska lätt här, för att jag tror inte vi såg tullen så väldigt många gånger här i den där delen, va? Men här var ju mycket aktivitet alldeles utanför vårt kontor då, som nu inte längre finns, va? Det är ju en gammal röd tegelbyggnad och jag hittade den inte här idag, så den är ju riven då för ny bebyggelse.
Det är väl troligt att det är så.
Och där lastade vi ju på den tiden. Karlholms bruk nere i Uppland tillverkar ju masonit och det skeppades ut överallt i världen. Och vi lastade, jag tror vi lastade masonit varenda vecka från Karlholms bruk, va? Så det var mycket aktivitet här inne.
Det är en helt annan struktur idag. Vi har varit inne på det lite, eller du har varit inne på det lite grann. Det är större fartyg.
Ja.
Det är en helt annan produktionsteknik, får man väl säga, i hamnarna.
Ja, men
det är mindre stuveriarbete, mera containerhantering. Är det rätt uppfattat? Ja. Bortsett från nomenklaturen kanske.
Jo, men så är det ju. Och det som förändrade sjöfarten på 70-talet, det var ju den här fyrkantiga lådan som är 20 fot lång, 8 fot bred och 8 fot hög. Och vi kallar den för en container, eller en TEU som vi säger, va?
TEU?
TEU som står för 20 foot equivalent.
Aha.
Och det förändrar allt gods, stoppas ju in i dessa burkar. Och det är ju en helt annan hantering, va? Och förr i tiden också här på 70-talet lastade vi mycket lösvek i Gävle. Och i början på 70-talet då var det ju bräda för bräda faktiskt. Och ute vid Kastets sågverk, bräda för bräda, va? Och här inne det som kom från andra sågar i distriktet. Bräda för bräda och väldigt mankrävande, va? Mm. Och sen då i någon gång 73-74 så började man att paketera. Och då blev det ju en helt annan fart på det. Men inte kunde vi 1970 tänka oss att stoppa in virkespaket i en container och skicka det till Japan. Vi hade inte tanken en gång, va?
Det förstår jag. Men hörde du, hur var det att prissätta det där jobben då till hamnarbetarna?
Ja, det var, jag pratade med vår gamla fackföreningsledare i Gävle hamn på den tiden, Hans Wahlström, igår kväll. Och vi hade ju raka ackord i början, fortfarande i början på 70-talet, va? Och vi hade ju svårt inne på kontoret och hanterade det därför att de stuveriarbetare som blev ledig först dagen innan skulle nästa dag ha det bäst betalande jobbet. Och då skulle vi sitta och tänka ut vilket av de här jobben som vi nu ska sätta ut folk till ger bäst betalning. Och som jag sa till Hans Wahlström igår kväll, 9 gånger av 10 så klarade vi oss utan att få ett besök av dig, en ilsk Hans Wahlström, in på kontoret för att vi hade gjort ett fel. Men det var inte lätt att bedöma, va? Och raka ackord byggde ju mycket på att de som skulle göra jobbet skulle liksom komma på knepet att få jobbet gjort så fort som möjligt, va? Det skapade en viss skapa stress, va? Och den försvann ju sen då när vi fick fasta löner, va? Då gjorde det ju ingenting hur svårt jobbet var. Man hade lika mycket betalt i alla fall.
Känner igen det från industrin även om det inte var raka ackord där.
Ja.
Men hörde du, hur påverkar då det här med jobbet i kranarna? När togs de ur drift och hade man kunnat gjort något annat?
Alltså jag vet faktiskt inte, Sven-Erik. De var ju kvar 75 när jag flyttade över till kostnadssidan. Var de kvar resten av 70-talet kanske? Jag har inte koll på det årtalet där, va. Men jobbet i hamnen här flyttade ju sakteliga ut till Fredriksskans, därför att Sveabolaget som körde kusttrafik här ökade ju sitt tonnage och satte in containerbåtar också. Och de kunde vi bara hantera ute i Fredriksskans, där vi hade en speciell kran som lyfte container, va. Stod längst ut på udden där på Fredriksskanskajen.
Ja, nu passerar en båt här framme. Ja. Så det är Royal Shipping SC står det på den. Men du, nu står de här och bara rostar. Ser ut nästan som ett Korten-konstverk som det finns lite överallt i stan. Men
vet du vad jag tycker, Sven-Erik? Nej, jag tycker ni ska starta ett projekt och försöka få intresse att få bevara åtminstone en av de här kranarna som ett gott minne av en lång industriverksamhet i den här hamnen. Det finns många ställen i landet som håller på med samma projekt där. Och det skulle väl vara fantastiskt bland alla de här nya fina husen att ha ett levande minne från förr i tiden. Och säkert finns det tillräckligt många intresserade som vill knacka bort lite rost här och köra lite rosthammar och måla om, va. För det syns ju att det behövs.
Ja, det håller jag med om.
Ja.
Och jag tycker det är ganska bra idé du har att ha kvar åtminstone en kran.
Åtminstone en, ja. Och då behöver man ju inte lägga ner pengar kanske på att kranen ska fungera med lyft och sånt, med elektricitet och motor och det. För jag antar att det som finns där inne inte är användbart idag, va. Men just själva bilden, va, vore ju fantastisk. Och ni har ju här, vi körde ju förbi Almagrundets fyrskepp.
Ja.
En god start på en marincentrum.
Mm. Jo, det har ju diskuterats här. Det var väl några år sedan då att man skulle anlägga ett marincentrum här i Nyhamn.
Ja.
Och det skulle man ju kunna knyta till hamnverksamheten till det också.
Ja, det är perfekt. Och så har vi ju de här gasklockorna på andra sidan,
ja.
Som ju är med i tv varenda år.
Ja, visst.
Med Sveriges mästerkock.
Ja.
Och tänk om de där tv-gubbarna då snurrar runt kameran och tar en bild över hamnen, så står det en fin kran här.
Ja, det står ju en fin kran på varvsområdet också.
Ja, den ser mera lättskött ut faktiskt härifrån.
Ja, det gör det. Härifrån, ja.
Härifrån, ja.
Så vi säger inte mer.
Nej, vi säger inte mer.
Men vad tror du kostar det? Säkerhet? Det är väl sånt där som kommer upp så fort man nämner kranarna.
Säkerhet, vadå? Man ska ju inte använda kranen. Man ska göra den i ordning och snygga till den så att den är fin att titta på. Och under den tiden så föreställer jag mig att man har ställningsverk och jobbar som man jobbar när man bygger hus och gör andra renoveringar. Så det ser jag inga svårigheter med. Och de här kranarmen här, om man ska göra vid en, ja, det är en mobilkran ett par dagar och hålla en där hisskorg som en kille kan stå och jobba från. Alltså om viljan finns här så är det här inte alls omöjligt, tycker inte jag.
Nej, jag tycker Gävle som hamnstad borde ju faktiskt se till så att de här gamla märkena verkligen finns kvar då.
Ja, och detta är ju, Sven-Erik, en av våra äldsta hamnar. Det började med hamnverksamhet i den här stan på 1600-talet. Mm. Och det var ju, det berättade Hans Wahlström igår, att den var ju så stor en gång så att den var ju till och med större än Stockholm, och man tänkte att Gävle skulle bli den stora hamnen längs ostkusten här, va. Mm. Så det här är ju en hamn med vanor.
Mm.
Vanor och anor. Det tycker jag var kul. Jag kommer tillbaka här om 5 år så står det något vackert här.
Hoppas att vi får se det tillsammans, du och jag, och prata om det.
Ja.
Men det finns ju en del hot i det här också. Och det är ju framtida trafiken då. För man vet ju redan idag att Islandsbron är ju överbelastad. Och när man bygger nya stadsdelar här nu på Brynäs och så vidare, så har man ju diskuterat att bygga nya broar över ån utanför Allerholmsbron. Det blir ju det här området.
Ja, vadå då? Då får hela biltrafiken som ska köra längs kusten här på en nybyggd E4 längs kusten få se en gammal hamnkran.
Ja, men det är ju fantastiskt.
Nu är vi i Gävle, då vet de ju att de är i Gävle. kan till och med skriva Gävle på sidan på den här kran, eller hur?
Ja, visst.
Och vända bredsidan till. Ja. Eller hänga hemma i Kalmar, jag bor ju i Kalmar numera, där jag är barnfödd. Där står det en stor skylt ut på handpiren, Kalmar står det där. Ja. Så jag brukar skoja och säga det att om förbipasserande nöjeseglar inte vet vad de är, så kan de läsa innantill.
Då är frågan om vi har sådana politiker i Gävle att de har den visionen också, att vi ska synas.
Jag tycker det, och sen fick vi höra igår att hamnen går väldigt bra ekonomiskt, så att vi kan väl vända er till hamnen och fråga om kan inte de hjälpa er med ett litet bidrag och få igång det här.
Ska vi ta det som ett slutord på det här? Och,
ja, om, jag bara säger,
fram emot
jag säger lycka till och, ja. Och som sagt, vi får se då. Antingen kommer vi hit direkt eller åker vi förbi och så ser vi den här kranen.
Okej, men då ses vi här då om 5 år.
Vi bestämmer det.
Ja, det gör vi.
Ja, bra.
Tack så mycket.
Tack.
Reklam. Välkommen till våren på Gävle teater. Kom och se Cirkus Cirkör, operaelever tillsammans med Gävle symfoniorkester, Lotta Teile och Ann Petrén i ett nyskrivet drama och en Jane Austen-klassiker från Teater Halland. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00. Välkommen till Gävle teater.
Nej men hej du. Om jag vill göra något roligt, intressant, få lära mig nya saker, var ska jag vända mig då?
Ja, snabbt så tänker jag att du ringer till ABF Gästrikebygden på 129075 eller gå in på deras hemsida gastrikebygden.abf.se för att kika där, för där finns det mycket att titta på.
Oj, tack. Enkelt.
Ja, det är så det ska vara.
Ja.
Ensam är inte alltid stark. Tillsammans kan vi göra livet lite bättre. Som medlem i PRO ger vi dig rikliga tillfällen till gemenskap. Till exempel vid våra träffar, studiegrupper eller utflykter och resor. Man lär så länge man lever. Vill du veta mer om oss? Ring 076 472 12 22. Eller gå in på vår hemsida pro.se/gavle.
Är du kvar?
Hej, jag heter Katarina Eriksson och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu varje dag dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
Vad vill du ska hända med ditt husdjur när du inte längre finns? Berätta för dina anhöriga genom att fylla i Vita arkivet. Välkommen in och hämta ett hos oss på Fonus i Gävle eller fyll i det digitala på vitaarkivet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ja, i torsdags var det ett traditionell surströmmingspremiär, tredje torsdagen i augusti. Men i butikshyllorna är det glest med burkar. Och nu ska vi ha Hans-Erik Englund på tråden. Hej Hans-Erik.
Hej Mats.
Du är saltör som du heter i Borkbo, lite söder om Hudiksvall. Och du har försett oss med Borkbosuringen i många år. Men nu, hur är det nu?
Ja, nu har det varit så pass illa så att jag har inte levererat någonting till butiker egentligen överhuvudtaget. Mm-hmm. Någon enstaka delikatessbutik har fått, men det har varit väldigt begränsat det också.
Är det det här ökända trålfisket som är boven?
Man kan ju inte fasta det exakt, men jag tycker att allting pekar på att det är så, eftersom det är tomt på fisk i kusterna och de tar upp hundratusentals ton där ute i djupöljerna i Ålands hav. Så att det är ju konstigt om det inte skulle vara det. Mm. Och då skulle man inte gå in till kusten som man alltid har gjort om det finns strömming. men ligger kvar där ute då tills den ska gå in, och där är den redan upptagen när den ska gå in i kustmanderna och leka.
Mm, precis, det är lekströmmingen som tar dem, som de tar, va?
Ja, de tar ju strömming överhuvudtaget, men den åker med också naturligtvis. Och den är ju lekmogen, den är ungefär i början på maj kan man säga. Så i mitten på maj då brukar de komma in till kusterna, och det är då vi vill ha den, för det är den strömmingen vi ska ha, som innehåller mjölk och rom.
Det här trålfisket har ju pågått i flera år. Har tillgången på strömming minskat successivt då, eller?
Om man säger så här, för 4 år sedan var det full fart. Sen började det väl på att bli lite svårare. Och sen i fjol var det ju ungefär som i år kan man säga. Det var, kom 10, 20, 30, 40 kilo, 10, kanske men 40-50 kilo per dag istället för 1,2 ton som vi normalt kan ta in för att behandla under en dag. Så vi fick ju stå och jobba ensam, min sambo och jag, behövde ingen hjälp av någon annan, så det var ju väldigt konstigt. Och det var väl ungefär lika så, det var inte lika dåligt i fjol, men man märkte ju tendensen. Vi fick jobba väldigt länge för ihop dem där, och jag tror vi hade 2 ton då, och nu har vi fått 1 ton i år där, på 21 dagar.
Så här illa har det aldrig varit?
Absolut inte, det är långt ifrån vad det här är, alltså en, tycker jag, en fullständig katastrof.
Tillverkaren Oskars har ju lagt ner verksamheten efter nästan 70 år. Är det fler på gång, tror du?
Ja, jag vågar ju inte svara för någon, men jag kommer inte att lägga av. Jag kommer att köra det här som en hobbyverksamhet och gå väl här och poar själv då och tillverka några kilo då och då tills... Och förhoppningsvis har kanske 1000 burk när säsongen är slut. Och så säljer jag det här som en... det blir en liten sjöbodsförsäljning kan man säga. Plus att jag skickar lite grann på nätet och som när folk smsar eller mejlar och vill ha strömming.
Är det så att det håller på att utvecklas till en väldigt dyr delikatess? Ungefär som hummerfisket när det sätter igång på västkusten. Man betalar 1000 kronor kilot eller någonting.
Ja, det har ju faktiskt blivit redan i år en ganska kraftfull förändring. Så att i fjol så tog jag väl 80 kronor för den billigaste burken. Och idag i år tar jag 120. Mm. Och den dyraste ligger på 290 kronor. Och det är det kvartsburkar som är 6-7 strömningar i. Mm. Så att 50 kronor styck för strömningen. Det är väl hummerpriserna nästan.
Ja, okej. Vad hoppas du nu? Att trålfisket förbjuds eller pausar eller tvingas längre ut i havet?
Ja, de måste ju upphöra med fisket helt och hållet där ute till havs, annars så kommer de att förstöra hela ekosystemet i Östersjön. Mm. Strömmingen är basföda för laxen, för abborren. Siken lever mycket på deras rom och även småfisk utav strömming. Så hela de här stora fiskebestånden är beroende av strömmingen. Och slutar det, då kommer den också att upphöra. Och så kommer storspiggen att ta över hela Östersjön. Och det är en skräpfisk. Mm. Så att, men om vi säger nu att den här fisken är utfiskningen som sker nu då. Om den nu är det. Den går ju till fiskpellets i någon dansk fabrik som tillverkar och levererar oss till laxodlingarna i Norge. Mm-hmm. Så att det här är ju ett guldläge för laxodlarna, för att i och med att de fiskar ut där så kommer laxen att försvinna här. Och där är man ju helt beroende att köpa norsk antibiotika behandlad lax.
Wow.
För att äta lax överhuvudtaget. Eller också. Så jag skulle vilja att det var en jättekampanj mot att sluta äta norsk lax och förstöra Östersjön. Som förstör Östersjön. Mm. För det är inte bara till... Alltså pelletsen går inte bara till laxhorn, men det är en väldigt stor del som gör det. Mm. Det finns även andra djurfoder som använder. Eller andra djur som använder det som foder. Så. Mm. Men de är ju den stora...
Inga ljusa framtidsutsikter direkt?
Nej, inte om inte. Men nu naturligtvis ska det väl utredas. För det är väl sätt att fördröja någonting. Det är väl att man utreder. Mm. Och det är väl det man ska göra nu då, förstås. Och ska man hålla på i 3 år Sen finns det inte en strömming kvar i Östersjön. Mm.
Och inte en fiskare heller kanske.
Nej, nej. Precis.
Men vi är optimister och håller tummarna. Tack ska du ha, Erik.
Ja, hej. Tack själv. Ha det gott. Hej, hej.
Surströmmingspolkan, surströmmingspolkan i Norrland går. Surströmmingspolka upp i Norrland är en fluga. Surströmmingspolka är någonting som heter duga. Surströmmingspolka, det är toppen utav toppen. Surströmmingspolka sätter sprätt i hela kroppen. Surströmmingspolkan, surströmmingspolkan i Norrland går. Upp i Norrland ska alltid deras strömming vara sur. Ut i Vatska för isen står en strömming. För på lur lilla strömmingen, den är populär. Och i Norrland så har man den så kär, kär, kär. Sätt en nypa i näsan så blir pinan mera kort. För vi smakar den bra om bara lukten kommer bort. Man ska äta den med en viss finess. För sig surströmming är delikatess. Surströmmingspolka, det är fart i alla köken. Surströmmingspolka med potatisen och lök. Surströmmingspolka, ingen sitter och är purken. Surströmmingspolka, alla dyker ner i burken. Surströmmingspolkan, surströmmingspolkan i Norrland går. Surströmmingspolka, så att man blir jämt i hatten. Surströmmingspolka, så man ramlar i rabatten. Surströmmingspolka luktar värre än sulfiten. Surströmmingspolka, men den retar upp av tiden. Surströmmingspolkan, surströmmingspolkan, surströmmingspolkan i Norrland går. Både man och fruga. Surströmmingspolka dansas ut i varje stuga. Surströmmingspolka så att man får ont i ryggen. Surströmmingspolka utan den försvinner myggen. Surströmmingspolkan, surströmmingspolkan, surströmmingspolkan i Norrland går. Surströmmingspolkan, surströmmingspolkan, surströmmingspolkan i Norrland går.
Dystert för surströmming, tyvärr, lät det som. Men nu växlar vi spår och lyssnar på helt annan typ av musik. Idde Schultz, Högre mark heter låten.
Hej du, jag kom inte tillbaks till. Se om du har ändrat dig. Det var länge sedan jag slutade hoppas. Hej du, jag kom inte hit för att få se om du har något nytt att leka med. Det var länge sedan jag blev sjuk av förtvivlan. Jag vill bara. Det var länge sedan jag slutade hoppas. Hej du, jag tror att det är så att jag är här. För dina ögon har en annan färg än den jag alltid har trott att de hade så. Jag vill bara titta och undra om det fanns en blå, blå himmel för de vita dit vi kunde flyga och sen landa.
Där tonar Ido Schultz och låten Högre mark ut. Välkommen seniordoktorn Lars Pettersson.
Tack för det.
Vad ska vi prata om idag?
Jag tänker ha som utgångspunkt den gamla kunskapen om att kunskap leder inte alltid till ändrat beteende. Man kan lägga ner mycket jobb att informera folk, men har man någon effekt av vad man gör? Oftast inte.
Det låter pessimistiskt.
Ja, det är läkarnas yrkesroll att informera utan att ha en maximal följsamhet. Det här lärde jag mig väldigt tidigt i yrkeslivet. Gonorréepidemin i slutet av 60-talet, början på 70-talet, var enorm. I åldersgruppen 18-25 år var det ungefär 5% av killarna som hade symptom. Eller hade positiv ord, och 10% av tjejerna.
Oj, var det den här free love, fri kärlek-epoken?
P-piller införandet. Fram till 63 hade man haft i snitt 3 partner när man gifte sig vid 20-årsåldern. 10 år senare hade man haft över 10. Så att det hände någonting dramatiskt. Då försökte man ändra på det där. Det var kampanjen ikväll för 108 svenska gonorré.
Just det, det kommer jag ihåg.
Ja, affischer på stan, radioprogram. Man diskuterade att man skulle ge populationsbehandling av alla människor inom ett län.
Vad menas med det?
Alla ungdomar skulle få penicillin.
Jaha, okej.
Okay. Gotland skulle man ha som försöksperson. Medicinalrådet drev det där hårt. Jag var ju på hudkliniken och könspool på den tiden. Och vi hade en väldigt dynamisk professor. Han gjorde en rolig studie som han blev världsberömd för. Det visade att det var större chans att få gonorré om man började läsa i Uppsala på universitetet än att få en akademisk examen. Det väckte ju visst anstånd. Och det som slog an ännu mer i världen visade att ju bättre studieresultat man hade på universitetet, desto större risk var det att få gonorré.
Aha, hur hängde det ihop?
Utåtriktade positiva människor får mera kontakt med människor och blir smittade. Så att det var en positiv selektion. Tidigare hade man ju trott att gonorré var ju handikappade. Ja. Här var det precis tvärtom.
Okay.
Och det var väldigt roliga mottagningar, för folk visste vad det var då. De kom in och sa, ni har fått drypa, jag var i Thailand, ni behöver ha sprutan. Det var liksom. Sen flyttade jag till Gävle. Då gjorde jag en studie första året jag var här. Då visade det sig att 5 killar här i Gävle stod för 20% av alla smittade tjejer. Och 20% av alla smittade tjejer var 80 stycken.
Oj,
herregud. Ja, och 80 plus, för de kände ju inte namnet på alla tjejer de legat med heller. Och då tänkte jag efter, här har vi suttit och informerat om hela tiden om smittsamhet, använd kondom, tänk på och så vidare. En på 20 chans när det har en ny part, Ingenting har hjälpt. Men sen försvann gonorré. Det kom ju en megatrend. Den här absolut fria sexen vände. Och sen kommer hiven så småningom och klamydia.
Ja, just det.
Så nu har vi 300-400 gånger det om året. Och det är inget problem längre. Megatrender är betydelsefulla.
Mm.
Då tänker man, hur mycket energi lägger vi på information om de kända riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar? Rökning, övervikt, dålig kondition, balans, diabetes och så vidare. Och hur stor är följsamheten av det där? Och jag har pratat väldigt mycket om kondition. Jag har satt upp en stor tavla i Bolognerskogen för att man kan mäta sin kondition i olika åldersnivåer. I femårsintervall. Används den? Nej.
Använder man vill inte veta kanske.
Använder jag den? Nej. Jag pratar väldigt mycket om man är över 75 år och bryter höft eller en fotled så är det stor risk att man aldrig kommer hem.
Mm.
30% kommer aldrig hem igen. Därför är det så viktigt att hålla balansen. Vad hände när min hustru bröt foten? Hon var hemma 3 veckor och sen hamnade hon på ett särskilt boende.
Mm, mm,
så att man har kunskap om saker och ting, men man följer inte alltid givna råd.
Är det någon slags psykologisk mekanism som...
Lojhet, passivitet, slöhet. Den enda stora kampanj som har haft verkligen genomslagskraft är Australien. Då fick man följa en ung man som fick ett malignt melanom. Och han dog i den sjukdomen. Man följde hela hans dödsförlopp.
Mm.
Om man åker till Australien så ser man att folk, de solar med t-shirts.
Mm.
De badar med t-shirts. För den kampanjen hade enorm genomslagskraft i Australien. Spreds lite till USA, inte så mycket till Sverige. Utan här har vi skillnader att man solar mer på västkusten än på ostkusten. Trots att det är mera sol på ostkusten.
Mm.
Så att, och jag har ju helt i yrkesliv pratat om sola försiktigt, ta det varsamt i solen. Min fru fick ett malignt melanom.
Ja.
Jag fick ett malignt melanom. Har vi solat försiktigt? Nej. Har vi åkt utomlands? Ja. Och så vidare.
Men är det det här liksom, det händer i andra men det händer inte mig?
Det är någonting åt det hållet. Ja. Det med soling, det kan jag förklara att vi har en rätt mörk hudtyp, både jag och frugan. Och då är risken för melanom väldigt liten. Och jag är rätt duktig på att diagnostisera dem så att det var väldigt ytliga och ofarliga som vi hade båda två.
Ja.
Men solvanorna, de ändrade vi inte.
Nej.
Så att,
inte så att ni är med långarmade t-shirt. Så.
Nej. Jag ska ta ett ännu mer drastiskt exempel. Hjärtinfarkt, då ska man väl vara motiverad att undvika hjärtinfarkt.
Mm.
Då finns det någonting som alla genomgår efter hjärtinfarkt, hjärtskola. Man ska sluta röka, man ska motionera, man ska ta ett trombil och simvastatin. Och om man gör det så minskar man risken att få en ny hjärtinfarkt inom ett halvår med 40%. Så det är väldigt mycket som ligger i potten. Hur stor är följsamheten till de här råden? Ge mig ett bud.
Jag vågar inte. 20%?
30%.
30%, ja. Ja. Så 70% bryr sig inte då?
Nej. Och det är likadant om man tittar kronisk medicinering, till exempel sköldkörtelmediciner. Hur ofta tar folk ut sina recept?
Mm.
Man ligger på, trots att det är en kronisk medicinering så ligger man på 70-80%.
Oh, ja, ja.
Så att följsamheten till råd och medicinering
kunde ha varit bättre. Eller?
Mycket bättre. Så man frågade patienten och kom tillbaka, jag har inte blivit bättre. Då kom en följdfråga, tog du ut medicinen?
Mm.
20% gjorde aldrig det.
Okay.
Det så att,
men sån sak som rökning har väl ändå minskat ganska...
Hos män men ökat hos kvinnor.
Okay, det har ökat hos kvinnor till och med. Inte bara avtagit mer långsamt.
Nej. Så att man har förändrat konsumtionsvanorna.
Mm.
Och så har man börjat snusa mera.
Mm. Just det.
Det finns undantag. Om man är en karismatisk doktor...
Mm.
Riktigt karismatisk, då kan man få en enorm följsamhet. Det mest klassiska exemplet är den gamla goda Enköpingsdoktorn i slutet av 1800-talet. Han var ju så populär så att han patienter kom från hela landet till honom. Det klassiska exempel är grevinnan som kommer, jag är så trött, jag behöver nog järn. Grevinnan behöver strykjärn, en veckas tjänst hos strykfirman.
Ja.
Och hon följde hans råd.
Ja, hon gjorde det.
Ja. Okay. Och blev pigg och alert.
Ja.
För hon kom ju i arbete.
Ja, just det.
Översen så kom och sa, jag är som dödsskräck. en veckas jobb som dödgrävare, ju botad och dö, sa han. Och folk kom från hela landet för att höra hans råd. Han var så populär så att han måste göra någonting drastiskt på vintrarna. Då byggde han Storlidens fjällhotell för att ta hand om sina patienter.
Aha,
så populär var han.
Oj,
man var en karismatisk doktor som får patienterna följa sina råd.
Ja.
Hur viktigt det är.
Hur viktigt det är.
Men dessutom finns det en baksida av det där.
Mm-hmm.
Karismatisk doktor som ger felaktiga råd.
Ajajaj. Ja, just det.
Då vet vi hur
som
långt...
man följer då.
Ja, som man följer.
Ajajaj. Har du några exempel på det då?
Jo, det finns gott om sådana exempel. Det finns studier som visar hur lång tid tar det att ändra en fel om man kommer fram till en nyare modern medicinering, att gå ifrån den gamla.
Mm.
Genomsnittstiden är 17 år innan man får alla att byta terapi.
Aha.
Det finns vissa sådana falska profeter. Mm. Docenttitlar är en typisk falsk profet.
Okay.
En av stans familjeläkare sa till mig, det är hopplöst, min far har varit hos en docent, har fått helt felaktig medicin. Jag får inte honom att ändra.
Mm.
Jag kan inte påverka min pappa.
Okay.
Det är en docent som har sagt det.
Ja, ja, ja.
I Uppsala hade vi väldigt mycket docenter på hudkliniken.
Mm.
De blir professorer i Umeå, Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Så att vi hela landet var Uppsala professorer.
Mm.
Det var alltså gott om docenter. Då hade de ju docent på bröstet.
Okay.
Det var en elak fan där. Han skrev klinikarbetare på sitt bröst. För han tyckte att det var... De går fel signaler.
Jaha.
De kan ha skrivit avhandlingar på råttor eller tittat i mikroskop. De har inte sett någon patient. De ska inte ha någon auktoritet. Det är vi klinikarbetare som ska ha det. Då införde professorn rådet att ingen fick kalla sig docent på hudkliniken.
Aha.
Även man var det.
Ja.
Man var doktor.
Doktor.
Ja, rätt. Och sen var det rätt roligt. För på den tiden senare underläkare och överläkare, biträdande överläkare lite mer än professorn.
Mm.
Så när professorn var tjänstledig så ville ingen vikariera på professorns tjänst. Så att jag kan säga att jag är en FDTF-professor. Men då hade jag jobbat 6 månader på hud. Det var alltså ett låglönejobb.
Ja, okay.
I övrigt hade vi 54 timmars arbetstid och tjänade bra med pengar. Men professorn hade ju ingen arbetstid.
Nej, just det.
Så han var låglönare.
Låglönare i jämförelse. Ja.
Så att vi doktorer vet om det här. Vi känner till det här. Men vi är lika entusiastiska varje gång när vi ger råd.
Mm.
Då finns det rätt roliga sätt att ge råd. En av roligare avhandlingarna är Hagström i Storvik. Han visar att om man säger till en patient som har halsfluss, nu får du penicillin. Det kommer att bota dig på 3 dagar. Om man ser det med glad min så blir de botade. Om man ser det med sorgsen min med neddragna mungipor tar det 5 dagar.
Ja.
Bara doktorns beteende påverkar utläkningstiden.
Fantastiskt alltså.
Får vi använda det i dagens sjukvård att spela lite på personlighet?
Ja.
Dessa anonyma läkarexpeditioner? Nej.
Nej.
Det ska vara så stereotypt. Och då tar man bort lite av doktorns magi.
Ja.
Och det är ett av det tragiska i dagens läkarkår. Jag har en antipati till svenska vädra. Det är politiker som tror att man kan spara enorma pengar genom prevention, genom att ge råd till patienter.
Mm.
Man ska spara sjukvårdskostnader genom aktiv rådgivning, hälsoundersökningar med råd och så vidare. Då ska man veta att sjukvårdskostnaderna dyker upp de sista åren innan man dör.
Mm.
Och dödsfall kan vi inte förhindra. Det kommer förr eller senare.
Mm.
Så att det är rätt så lönlöst att försöka spara pengar genom prevention.
Det var jätteintressant att höra, men vi måste tyvärr sätta streck där.
Jag hade kunnat prata länge om det.
Jag förstår det, men det kommer ju fler tillfällen till dig.
Ja.
Nu så ska vi i alla fall lyssna på musik. Låten heter Baby I Lied och artisten Deborah Alley.
if our love just didn't work? Did I say that I'd be okay if you said goodbye?
Välkomna till mina favoriter. Agneta Sjöblom heter jag som tipsar. Och idag tisdag tipsar jag om Ångslipsspelet, ett historiskt kulturarv som är öppet idag tisdag 9-12. Varvets Ångslipsspel från 1883. Europas enda fungerande Ångslipsspel för övrigt. Samt beskrivning av varvets verksamhet visas. Många bilder visar inte bara tillverkning av fartyg och andra alster från varvet utan också interiörer, sjösättningar och de anställda på den arbetsplats. Infart från Atlasgatan vid gasklockorna, kustbevakningen, idag tisdag 9-12 och det är fri entré. Och på torsdag dubbleras stadsvandringen, horribla blasfemier, hädelse och andra religiösa brott i 1600-talets Gävle. Ciceron är Desiree Kjellberg, museichef på Sveriges fängelsemuseum. Och det är samling vid entrésidan av Heliga Trefaldighets kyrka på torsdag. Och en vandring börjar 14:00. Och nästa vandring startar 18:00. och blåsmusik i Regementsparken på torsdag. Och det blir konsert med Gävle Big Band under ledning av Henrik Westlin. Klockan 19 i Regementsparken. Folkteatern har upp en repetition av föreställningen Ett hjärta och glas på torsdag. Publiken får en inblick i arbetet med att skapa föreställningen, dörrarna till repsalen och den pågående processen står öppna för ett kortare besök och avslutas med fika och samtal i foajén. Folkteatern, Norra Rådmansgatan 23, och klockan 19 börjar det och kvällen beräknas avslutas cirka klockan 20 och det är fri entré men föranmälan krävs. Och på lördag avslutar Hemvärnets musikkår Gävleborg med Per Allan Sandberg som dirigent årets blåsmusik i Remitparken. Observera att tiden är redan klockan 13 på lördag för konserten. Tack för mig.
Reklam. Hej, Ingela från Länsmuseet här. Välkommen att hänga hos oss. Ta hissen upp till våra konstsalar och gör ett nedslag i länets historia på vägen ner. Upplev världsarvsgården bortom Åa i Fågelsjö i virtual reality. Läs flaskposten från det sjunkande skeppet på Nordsjön och titta närmare på muskötten från Gustav den andre Adolfs gevärsfaktori i Söderhamn. Och sist men inte minst, ta det tid att skapa med barnen i vår ateljé. Alltid öppet tisdag till fredag 11-18 och lördag söndag 12-16. Fri entré och gratis wifi. Välkommen till Länsmuseet Gävleborg.
Träffpunkt för seniorer är öppen för alla seniorer i Gävle kommun. Mötet med andra kan vara början till ett rikare liv. Du kan påverka, ta del av aktiviteter och det är ofta spännande saker på gång. Program finns att hämta i Stadshusets reception eller på Gävle kommuns hemsida. Gilla oss gärna på Facebook. Välkommen! Ring 17 97 71 för mer information.
Bio7an är Gävle kommuns komplementsbiograf. I 25 år har vi visat filmer som annars skulle gått Gävleborna förbi. Filmer som får dig att tänka och känna. Filmer som utmanar och filmer du älskar. Upplevelser som stannar kvar. Som pensionär har du 20 kronor rabatt på vårt ordinarie biljettpris. Boka din biljett på bio.se. Varmt välkomna till Bio7an. Film när den är som bäst.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
SPF Seniorerna är det självklara valet för pensionärer. Det finns hela 12 lokala föreningar i Gästrikland. Vi arbetar bland annat för att ge dig trygghet i boende, äldreomsorg och sjukvård. Dessutom har vi ett stort utbud av aktiviteter, intressanta upplevelser och spännande resor. Prova på du också. Ring 0291 301 26 eller gå in på nätet spf.se för att komma till din förening.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss. Du når oss via e-post info@seniorradion.se.
Några ord där från våra kära sponsorer. Nu lämnar vi plats för Benny Anderssons orkester. Låten heter En natt i Köpenhamn.
Kaféernas kulörta lyktor glittrar i kanalens svarta vatten. Där ligger skeppen en hög och stenklädd kall. Glada människor pratar i munnen på varann, och det är överfullt vid alla bord. Det sitter folk på kajen, en av männen ler mot mig. Jag är en ö av ensamhet i vind. Vi gick till ett hotell, du skrev in oss i ditt namn. Jag minns en sprucken spegel, ett fönster stod på glänt. Du vill att vi ska släcka, men jag vill ha ljuset tänt. Det blir som det kan bli, en natt i Köpenhamn. Två främlingar som möts några timmar i en fram. Och sen var jag blod. Blir plötsligt ledig och du tar den innan någon annan hinner. Och om jag hade velat protestera är det redan nu för sent. Servitrisen, den tjocka som går förbi vårt bord, hon tar ingen som helst notis om dig. En sprucken spegel, ett fönster så på glänt. Du vill att vi ska släcka, men jag vill ha ljuset tänt. Det blev som det kan bli, en natt i Köpenhamn. Två främlingar som möts några timmar i en famn. Och sen var jag förlorad, du minns väl det.
Jag heter Rolf Wingemar och jag sitter här i studion och ska prata med en gäst, nämligen Åsa Lindestam. Välkommen till Seniorradion, Åsa.
Tack så mycket. Trevligt.
Och du representerar PRO nu från ganska kort tid sedan, vad jag förstår.
Ja, precis. Jag blev ju vald nu i somras på kongressen i slutet på juni.
Och du är också vice talman i riksdagen. Är det inte tunga uppdrag det här att kombinera?
Jo, det är det. Men som du vet så har vi ett val alldeles strax. Och då avgår ju jag som talman, så att det är inte så lång tid kvar.
Nej, men du kanske tänker fortsätta som riksdagsledamot?
Nej, jag har tackat nej. Så jag finns inte med på några listor. Så det är omöjligt att få in mig.
Jaha, på så sätt ja. Ja, men då kan du ägna all kraft åt PRO och dess önskemål. Och då skulle jag vilja fråga, den här valrörelsen nu, vad är det för frågor som PRO driver fram här nu som man vill att politikerna ska, så att säga, uppmärksamma?
Vi har ju tre frågor, men vi har ju en som överskuggar allt, och den är ju pensionerna. för pensionerna är ju den vi absolut vill jobba hårt för. Vi vet att allmän pensionen måste upp för att människor ska kunna leva på den pension man får. Men vi jobbar också med äldreomsorg och med tänder in i kroppen. Så att vi har två andra frågor också som vi driver hårt. Men pensionerna är den absolut viktigaste.
Jag såg att din företrädare här, Kristina Tallberg, hon skrev en debattartikel här i Aftonbladet i höstas där hon hävdar att, eller yrkar att pensionerna måste bli en fråga i valrörelsen. Tycker du att det har blivit en fråga i valrörelsen?
Ja, och jag tycker att vi har drivit den hårt under hela året och faktiskt lyckats också. Och som du kan se så hade ju alla partier med det nu i valrörelsen. Några ville höja före och några efter valet. Och så länge som det blev nu då, så blev det före valet att alla de som tjänar allra sämst då, har fått en slant i garantipension. Nu var visserligen inte garantipensionen som vi tyckte i PRO att man skulle lägga pengarna på, utan på allmän pensionen. Men vi tycker att det är okej ändå, för det går till de som har det tuffast och sämst ställt. Så vi tycker att det är bra.
Ja, det är en intressant sak det där, för att nu har ju alla pensionärer fått ett pensionsbesked här nu i augusti månad. Och vad jag förstår så är det inte så väldigt många som man kanske trodde från början som har fått en höjning. Så att det var väl många som blev kanske lite besvikna här att pensionsbeskedet visar samma belopp som tidigare.
Ja, då tjänar man nog lite mer i pension om det är så. För att det är rätt många ändå som har fått. Men det är ju de som har allra sämst ställt som har fått mera, en tusenlapp. Och sen så graderas den upp, så tjänar man lite till, så får man lite mindre och så vidare upp så.
Men då kom jag in på en annan sak, att i augusti förra året så fick ju många ett tillägg. Det var på 600 kronor maximalt. Och syftet enligt Ardalan Shekarabi, det var ju det att man skulle öka respektavståndet när det gäller pensionernas storlek mellan de som har arbetat ett långt liv i låginkomstyrken och de som inte har så många yrkesverksamma år. Det här ändringen nu, som i och för sig väl måste anses välbefogad, den återställer ju så att säga respektavståndet, alltså minskar det till det gamla. Vad är syftet med de här olika tilläggen om man ser det så?
Ja, det skulle du kunna fråga Ardalan om. Men för oss är det jätteviktigt med ett respektavstånd också. För att det måste finnas en legitimitet i systemet att det är bäst att man har arbetat i sitt liv. Och det går liksom inte att pruta på, utan det tycker PRO är viktigt med respektavstånd.
Då vill ni ha ett ytterligare sånt här tillägg som just ökar respektavståndet igen?
Ja, det var väl en enkel förklaring. Men egentligen, om vi ska vara riktigt ärliga, så vill vi ha en översyn på hela pensionssystemet. För att det här är ett lappverk. Man har lappat och lagat i många år och kastat in pengar här, som du säger, och ändrat lite där så. Och det blir egentligen inte bra, för att det är både... Ja, pengar kommer från olika håll. Och det, ja, nej, egentligen så behöver vi se över. Och vi behöver också se till att in i pensionssystemet så kommer de här 18,5% som arbetsgivaren ska betala, inte som det är idag, bara 17,2%. Så det finns väldigt mycket att göra runt det här systemet. Det är svårt att förstå det. När man blir pensionär så kan man inte riktigt veta allt, utan man får ta reda på väldigt mycket. Det är inte lättbegripligt alls. Och det måste också upplevas som rättvist, och det gör det inte riktigt idag.
Det här systemet vi har idag nu, det har ju funnits i ungefär 30 år. Det var i början på 90-talet som det infördes. ATP, det fungerade i alla fall, som jag ser det, hyfsat väl under 40 år. Att lägga om pensionssystemet och skapa ett nytt nu, det kommer ju att ta ganska lång tid innan man har kommit igenom alla förslag och innan man har hittat ett robust system igen. Så att vi som är pensionärer idag, vi kanske aldrig får uppleva det, utan vi får nöja oss med det som finns idag.
Nej, nu ska vi inte vara pessimistiska, utan nu sätter vi fart, tycker jag. Nu får vi trycka på, nu får vi hjälpas åt. Vi är så pass många, så att jag tror att om vi alla skulle bestämma oss för, vi pensionärer, att nu är det här som är viktigt, då kan vi avgöra valet. Vi är alltså omkring en femtedel av alla som röstar. Och då kan vi väl gå ihop och säga, det här är det viktigt. Och så trycker vi på. Men jag tror att vi inte kan släppa taget efter valet heller, utan direkt efter får vi samla alla de här politikerna som vi har att göra med. Och så får vi sätta oss ner igen och säga, okej, nu då? Vad gör ni nu då? Och så verkligen se till att ha tummen i ögat på dem.
Ja, för att som det ser ut idag så en person som är 50-55 år, det är väldigt svårt för den personen att få ens en hum om hur mycket den får i pension och när han får gå i pension. Så att idag är det egentligen bara frågetecken kring hur pensionen kommer att se ut om 10-15 år. Håller du med om det?
Ja, till viss del. Det är klart att man kan få hjälp att räkna ut på ett ungefär vad man kommer att hamna på och sen kanske ändrat några kronor upp eller ner. Men det är det att man inte kan räkna ut själv. Att man inte vet innan vad man kommer att hamna på. Och det tycker jag är viktigt att man ska göra. Man ska veta. Så här mycket kommer jag få. Om jag går vid 65, 66, 67, 70, vad man nu väljer för någonting. Eller 60.
De här två tilläggen nu som har kommit augusti förra året och augusti i år, kommer de att finnas kvar permanent och belasta statsbudgeten varje år?
Det kan inte jag svara på, för det beror ju också på hur det går i valet, vem som vinner och hur de kommer att hantera situationen. Så det står nog skrivet i stjärnorna än så länge. För det, precis som du säger, det är ju en budget som ska läggas. Och det kommer ju det, den regering som sätter sig och försöka lägga en budget. Och sen vet vi ju, de senaste åren så har ju det varit väldigt svårt att få igenom eftersom vi inte har majoritetsregeringar längre.
Så är man pessimistisk så kanske man tappar de här tilläggen här inom ett eller två år. För att det är väl de första åren efter ett val som en regering tar de impopulära besluten så att säga. Innan man börjar närma sig nästa valrörelse.
Så kan det vara, ja. Och därför så måste vi ligga på hela tiden. Vi kan inte bara jobba inför en valrörelse och driva frågor. Utan precis som Kicki gjorde, förra ordföranden, hon börjar i god tid. Och jag tycker vi ska börja i ännu mer god tid. Och hålla i politikerna och se till att, för vi är en stor grupp i samhället och våra röster ska höras. Vi ska inte vara tillbakalutade och ta emot det vi får, utan vi ska driva frågorna också.
Du nämnde att man har en pensionsavgift på drygt 17%. Den betalas på hela lönesumman oavsett hur mycket man tjänar. Alltså även om man tjänar mer än 7,5 prisbasbelopp. Men då hamnar man ju i den situationen för de personerna att personer som alltså har utbildat sig och sen arbetat hårt och tjänat bra, de kan inte räkna med att få en pension som är relaterad till arbetsinkomsten eftersom det som de tjänar över 7,5 prisbasbelopp, det är inte pensionsgrundande för dem. Är det riktigt, tycker du?
Nej, du ser. Det finns många frågor att driva och allt det här måste vi se över så att den upplevs, den här pensionen man får, som rättvis. Så det finns otroligt mycket att ta tag i. Så jag är inte rädd att bli arbetslös.
Dessutom, så de där 17% som arbetsgivaren betalar på överskjutande lönebelopp, det är ju i praktiken en statlig skatt på höginkomster.
Ja, precis så kan man tänka.
Så att där finns det ju mycket att göra. För att jag tänker på det, det var en pensionsrådgivare en gång som jag läste i tidningen som svarar på hur man skulle tänka när man skulle söka jobb. Han sa att sök ett arbete hos en arbetsgivare som har tjänstepension. Då blev jag lite förvånad, för att alla arbetsgivare som inte har det, ska de inte kunna ha chans att få anställda i så fall?
Men de kan ju skriva på och ta kollektivavtal som utgångspunkt och då blir det en tjänstepension. Så det tycker jag, det är en bra lösning och de flesta i Sverige har det. Men det är absolut nödvändigt att kolla att man har det, att man får tjänstepension. För den gör ju oerhört mycket nytta, för det är ju de där kronorna på slutet man får som gör lite guldkant.
Ja, om vi ser på andra frågor, har ni några frågor när det gäller sjukvården, äldreomsorgen och så vidare? Det kanske är regionalt väldigt mycket, men har ni några önskemål där i valrörelsen?
Ja, det har vi. Och det är ju den andra frågan som vi också driver. Och det handlar ju om att göra det mer lättförståeligt där också. För när vi tittar på äldreomsorgen över landet så ser vi att det skiljer sig oerhört mycket. Men det finns ingen sammanställning totalt över vad som ingår, vad som inte ingår när man bor på ett äldreboende. Hyror, det här förmånsbeloppet som man ska behålla. Allt det där är olika. Och det gör att det inte går att jämföra på ett bra sätt heller. Och då vet inte de äldre som flyttar in heller riktigt hur det är. Och några få kommuner idag har jag förstått, de höjer ju hyran och de har ju åkt på backning i det. Men ja, det borde öka vara lätt att se. Transparent är också systemet, tycker jag.
När det gäller sjukvården så har det ju diskuterats mycket nu i samband med corona och så vidare, att det har varit olikformigt i landet. Anser PRO att regionerna ska vara kvar eller ska det vara en statlig sjukvård så att det blir likformigt?
Jag tror inte att vi har diskuterat den frågan så att jag kan säga vad PRO tycker. Och därför så antar jag att vi anser att regionerna ska vara kvar. Därför att det är inte säkert att det blir bättre för att det blir statligt. Men jag har inte hört någon diskussion om det överhuvudtaget.
När jag reagerade för det där nu när jag såg att vissa partier vill skjuta till så mycket som kanske 70 miljarder till vård, sjukvård, äldreomsorg och så vidare. Och om staten skjuter till så mycket pengar till regionerna och kommunerna, då kanske man också villkorar pengarna så att det blir ju en indirekt statlig styrning.
Ja, och det ska du ju veta att politiker på region- och kommunnivå, de vill inte ha några reglerade pengar. De vill ha en summa, en påse pengar som man kan använda hur man vill. Och då kommer den också användas hur man vill. Så det där återstår ju också att se hur man kommer att hantera och vem som vinner valet igen då. Jag tror också att det måste styras. Det måste sägas att det här ska användas till vissa saker. Och då kan vi också se facit i handen att då kommer inte alla påsar att tömmas. Därför att man klarar inte av att göra vissa saker. Och det är ju en påtryckning. Och då blir politiker ofta irriterade när man får skicka tillbaka pengar och inte kan använda dem. Så det är en balansgång.
Ja, jag har ju sett det här i närliggande kommuner att det här äldreomsorgslyftet, det har inte kunnat utnyttjas de pengarna för att man har inte haft vikarier att sätta in så de ordinarie kunde gå de här fortbildningarna.
Precis så är det, ja. Och det vet vi också under den här tiden i sommar nu också, att det har varit svårt att hitta vikarier under sommaren så att ordinarie personal kan få den behövda ledigheten man måste få.
Ja, jo, där finns det ju mycket att göra, så att där utgår jag från att ni har en hel del kraft att lägga ner på det där. Har ni några kommunala frågor som ni driver? Du nämnde äldreomsorgen här, är det något annat ni arbetar för så att säga, på kommunal nivå?
Vi har ju många frågor, men de tre stora frågorna var som jag sa från början. Det är ju pensionerna och sen är det, och nu tänker jag alltså på PRO Riks. Och det är det som kongressen har varit med till ordförande för. Och där så har vi pensionen och äldreomsorgen och tänderna. Och det är ju inte direkt kommunala frågor på det sättet som vi tänker. Men om du tänker kommunala frågor så ingår ju det också att kunna se hur mycket man betalar i avgift. Att det inte bara blir skäliga levnadsvillkor som är idag på äldreboende, utan att det blir goda levnadsvillkor. Det driver vi. Och det påverkar ju de kommunala politikerna också.
Ja, det där är ju en semantisk fråga. Skälig nivå eller god nivå. Du nämnde tänderna slutligen. Vad har ni för önskemål där?
Många har inte råd att gå till tandläkaren idag. Vi hoppar över. Och vi vet ju hur nyttigt det är att ha hela tänder och att ha dem kvar i kroppen. Att inte behöva ha konstgjorda lösningar. Det är ju någonting som man mår gott av, man vågar ta sig ut i samhället mer, men man får också en annan stimulans i hela kroppen när man har riktiga tänder och kan tugga maten och ta emot den föda man får.
Jo, det är viktigt för hela hälsan.
Ja, och då ska man ju med glatt hjärta och plånbok kunna gå till tandläkaren, tycker vi. Och därför så driver vi den frågan också.
Ja, det är många frågor som ni har att arbeta med och ni kommer, och du framförallt, kommer att få mycket att göra här framöver. Så att med det så får jag väl önska dig lycka till med dina kommande arbetsuppgifter och tacka dig för din medverkan idag i Seniorradion. Tack ska du ha, Åsa.
Tack så mycket, jag återkommer gärna. Och idag så är
Anna och jobbar som konsumentvägledare på Konsument Gästrikland.
Tack.
En telefonförsäljare ringer och du tackar ja. Vad gäller om du vill ångra dig? Besök oss vardagar måndag, tisdag och torsdag mellan 9 och 12 på Stadsbiblioteket i Gävle på Nygatan 25. Du kan också ringa oss måndag till torsdag mellan 9 och 12 och på onsdag fram till klockan 16. Och då ringer du på 026 17 50 50 eller så mejlar du konsumentgastrikland@gavle.se.
Hej, Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig. Du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på Länsförsäkringar Gävleborg.
Surfa på nätet, betala räkningar. Beställa medicin kan vara svårt om du inte är digital. PRO samorganisation genomför just nu ett projekt där vi hjälper dig som senior att komma igång med digitala aktiviteter. Minst 500 000 svenskar uppskattas leva i digitalt utanförskap och många av dem är seniorer. Vill du bli mer digital? Tveka inte. Kontakta oss idag. PRO samorganisation på telefon 076-472-1222.
Sugen på något gott till fikat? Eller varför inte ge bort ett paket av Ländias goda kokosbollar och chokladbollar? De finns i din lokala butik. Direkt levererade från Roslagen av familjeföretaget som har över 70 år i branschen. Eller gör en utflykt till OKQ8 Roslagsstoppet som har Ländias fabriksförsäljning av kokosbollar och chokladbollar i storpack. Öppet alla dagar i veckan. För mer info, gå in på www.lendia.se.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag, året om, jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Hösten här och jag som heter Sven-Erik är tillbaka med en ny serie om blues. Höstens serie kommer att behandla några av de riktigt stora kvinnorna inom bluesmusiken från 1920-talet och fram till millennieskiftet och några år in på 2000-talet. Jag har kallat serien från Hoodoo Lady till Voodoo Woman. Och att jag inte har med några från tiden före 1920 beror på rassegregationen i USA. Och det var först 1920 som Okie Records struntade i branschens hot om bojkott om de släppte fram svarta artister som solister på sina plattor. Som signaturmelodi har jag valt A Rainy Day in G med pianisten Hazel Scott, född 1920 i Port of Spain, Trinidad. Hon flyttade till New York med sina föräldrar när hon var 4 år. I tonåren fick hon stipendium för att studera vid Juilliard School of Music och hon utbildade sig till konsertpianist. Hazel var aktiv i Civil Rights-rörelsen och är känd för att ha varit tvungen att eskorteras ut ur Austin, Texas efter att ha vägrat uppträda när hon upptäckte att svarta och vita var separerade i publiken. Under McCarthy-eran bosatte hon sig i Frankrike och återvände till USA först 1967. Hon avled i cancer den 2 oktober 1981. Dagens avsnitt har jag kallat De tidiga åren. Och först ut är Clara Smith som föddes i South Carolina någon gång kring 1894. Hon startade sin sångarkarriär i tältshower i vaudeville-genren kring 1910. Genren var burlesk och hennes texter var ofta vulgära. Vi hör Ain't got nobody to grind my coffee, en text som inte har mycket med kaffe att göra. 1923 arbetade Clara på New Yorks kabaréer och speakeasies och samma år fick hon ett skivkontrakt med Columbia Records. Hon var en av få svarta sångerskor som kunde fortsätta göra inspelningar under depressionen. Clara var ofta kompanjerad av storheter som Louis Armstrong och Fletcher Henderson och hon gjorde duetter med Bessie Smith och Melanie Johnson. Hon utsågs till World Champion Moaner trots att hon hade en mjukare och mer sensibel röst än flera av hennes konkurrenter. Clara avled den 5 februari 1935 och hon avslutar för idag med Gin Mill Blues i en inspelning från 1927.
Morning had 65 cents to spend. got the thin mill blues.
Bluesen presenteras som vanligt av Sven-Erik Lundberg, vår kanske främste, inte bara kanske, vår absolut främste blueskännare här på Seniorradion. Som ni lyssnar på just nu. Höstens första panel är väl samlad. Välkomna Kari Littmark-Sahlin.
Tackar.
Posenna Meschinski och Conny Persson.
Tackar.
Ja, ingen kommer undan politiken, inte minst i dessa dagar. Valrörelsen så här långt, har ni några tankar?
Mycket. Det är mycket.
Mycket tankar eller mycket val?
Nej, mycket. Det är så komprimerat tycker jag. Det är som att de har kunnat börja lite tidigare med alla intervjuer och allting. Nu kör de ihop det här på slutet och det är bara några dagar kvar. Det blir för mycket.
Det är väldigt mycket mer än förra valet.
Ja.
Alltså utfrågningar och
fler media framförallt.
Ja, i media. Vad säger Conny?
Jag tycker också det, men framförallt tycker jag att de lägger sig, de undviker framförallt den största frågan som de bara pyser lite åt sidan, och det är miljöfrågan och klimatet. Det är liksom, det är bedrövligt när man liksom tittar på vetenskapens värld och läser liksom alla rapporter och liksom om väder och vind och alltihop. Att det, jag tycker det är rent av ynkligt, och det är ynkligt av politiken att man inte, utav journalistiken också, att man inte sätter åt den största allvarligaste frågan. Mm. Utan nu pytsar man lite grann här och där, ska de höja bensinpriserna eller inte. Jag tycker det är så mänskligt och ynkligt alltså mot jordens klimat och vår överlevnad med barn och barnbarn. Så det är, jag är dödless på att de inte kan sätta fokus på den viktigaste frågan.
Karin?
Jag är ganska förtvivlad över det här. Jag orkar inte lyssna på det. För jag tycker, om de inte ljuger så håller de på och undviker viktigaste frågan, som Conny säger. Mm. Så jag, att det inte finns någon med förnuft, någon som tänker framåt, någon som bryr sig om alla människor i ett samhälle, utan bara fokusera på de rika hur mycket som helst, och de kommer undan med det. Och de fattiga pratar man nästan inte om, utan bara om att de är förjävliga och skjuter varandra. Mm. Alltså det är inte värdigt, tycker jag, som det är snackas nu. Alltså jag skulle kunna börja gråta direkt när jag tänker på det. Jag tycker det är hemskt.
Jag har precis läst ut en bok av Gunhild Stordalen. En liten söt bok på ett par hundra sidor. Har ni läst den? Där pratar hon mycket om klimatet och maten. Alltså. Hon har ju startat något som heter Eat Forum och så vidare. Mm. Det var väldigt intressant faktiskt. Mm. Vad svårt det var att få ihop alla intressenter på det området.
Ja. Mm. Jag var i Stockholm i fredags och åkte tåg naturligtvis. Men och då såg man väldigt mycket turister, va? Det var ju liksom från Italien och Frankrike.
Men du var väl turist?
Jag är inte riktigt i mitt eget land, men ändå. Och jag är utländska turister, om man säger så. Då. Så är det märkbart jättemycket. Och då börjar man begripa en sak, va? Att de kan inte turista längre söderut, för att det är det. Där har klimatet gjort att man är nästan omöjligt snart att röra sig. Vattnet är för varmt. Jag menar, igår 31 grader hörde man om från Medelhavet. Alltså det, och värmen och bränderna och mycket annat. Torkan och icke tillgång till vatten.
Till och med danskarna kommer ju hit.
Ja, visst, så man förstår också att det kommer bli inom en väldigt nära framtid kommer vi få en väldigt stor omflyttning av människor alltså i hela världen. Alltså som,
om vi återvänder till valrörelsen
men jag säger det. Alltså att i valrörelsen, de tar inte upp den viktigaste frågan. Mm. Inte ett dugg, de smeker den åt sidan, och det är alla andra små problem som de lyfter fram. När man ser i världsmåttstock så är det ju...
Men knappt ens Miljöpartiet.
Nej, knappt heller.
Fast Miljöpartiet har ju opinionsmässigt återhämtat sig.
Mm. Ja,
men hon är väl den enda Stenevi som har gått ut och sagt att vi måste faktiskt prata om klimatet riktigt rejält. Ja. Men det värsta tycker jag, det är nu, jag har precis läst Andreas Cervenka, alltså Girig Sverige. Alltså hur man pratar om skatter hit och dit när vi inte har några skatter mer än på arbete. Alltså vad ska de få ihop? Hur ska de få ihop allt de säger att de ska liksom få till. Ja. Det är helt fascinerande. Men... jag har inte ord för hur alltså välfärdssverige och det här med privatiseringen. Alltså hur det hanteras. Det finns ju ingen annanstans i hela världen, den här skolan.
Det har ju inte hörts mycket om i valrörelsen.
Nej, men det är ju det.
Mer än det här mantrat då, valfrihet.
Ja, men alltså valfrihet för vem? Ja.
Men som alla som vi pratar om är alla, det här om att det blir för mycket. Det är i alla medier. Allting ska med utfrågningar. Och igår när jag var ute och cyklade 2 mil igår kväll, det var jätteskönt. Då höll de på att sätta upp sådana här valaffischer på olika lyxstolpar. Då tänkte jag så här, till vilken nytta? Alltså, jag började fundera så här, så mycket information och späckat som det är i alla medier och på liksom sociala medier. Och
men de rivs ju ner.
Ja, de rivs ner. Ja, men alltså, det här...
Vad beror det på att det är så mycket, tror
du? Hur ska de kunna få fram ett budskap? Mm. Det är det som är och viktigaste budskapet skiter de i.
Det är väl en brytningstid. Man tror ju att nästa val, då är det inga affischer till exempel. Ja. Då är det bara elektroniska meddelanden. Digitalt.
Jag tänker på det här som Göran Greide säger också, att det är mycket att man försvarar sitt varumärke. Alltså det är inga visioner, det är inga ideologisnack alls. Vad är en människa? Vad är ett samhälle? Mm. Det är väl det som avgör hur det går.
Alex Schulman som är krönikör i DN efterlyste just det. Visioner.
Ja, jag med.
Ja, det gör man ju definitivt. Det är ungefär som så här att om man jämför med idrottsrörelsen, man kan ta Brynäs till exempel. Det kan du byta ut hela... Det är ingen brynäsare som spelar. Alltså, du menar född på Brynäs eller nästan uppfostrad i Brynäs. Få som spelar i laget, utan det är varumärket bara. Och socialdemokrater, det är likadant. De kan byta... De har inga visioner, va? De kan byta ut utan...
Men har vi inte de politiker vi förtjänar, brukar man ju säga?
Ja.
Och kanske det.
Vi kan väl... Hur går det till?
Vi kan väl nämna också, vi är ju inte politiskt aktiva, inte i något parti här. Då skulle vi inte sitta i panelen här.
Jag är inte medlem i något parti.
Då skulle
parti
du bli politikerutfrågning.
Ja, just det.
Nej, men alltså, ingen av oss vill ju ställa upp i något val heller.
Nej. Jag vill inte... Man vill kunna tänka fritt och inte bli bunden av det där varumärket.
Nej.
Men då kan man inte vara politiker.
Nej, precis.
Nej, men det är svårt att rösta i år. Det tycker jag i alla fall. Det har aldrig varit så svårt som i år, måste jag säga. Ja, men jag tycker det.
Säger du det?
Ja, jag tycker det.
Men vi har ju ganska bra idéer. Det kunde bli Bosenka, Kari och Connys parti. Men nu är det för sent att samla ihop röster.
Nu kommer ju SVT att ha opinionsundersökningar varje dag. Fram till valet. Varje dag. Novus alltså. Ja.
Är det någon som har svårt att få jobb eller?
Är det sant?
Ja, det är sant. Så är det.
Hur är det för dagen då med höger-vänster, om vi ska ta den jämförelsen? Är det 174, 175 eller?
Jag tror att det är 175 för S-sidan så att säga. Och 174 för de andra. Mm.
Ja, jämnt i alla fall. Om man
blåbruna.
Ja, det är ju vansinnigt jämnt.
Det är en skam att de tar stöd.
Nu ska de ju ut och fara tillsammans.
Ja, just det. Och det har ju mött väldigt intern kritik inom liberalerna.
Ja, särskilt från L.
Och det är väl inte vad de behöver kanske just nu.
Men de kan väl köra in på ett kärnkraftverk. Kan de stänga grindar och inte öppna dem igen? Då får de väl vara där.
Vi ska kasta oss ut i krigets Europa. På det viset att vi pratade om turism. Finland och en del andra länder, Baltikum och några till, har ju slutat ge turistvisum till ryska medborgare.
Ja, mer eller mindre. Inte alla. Inte Estland hade gjort det, hörde jag.
Rätt eller fel, Karin?
Oj, jag känner inte ens till det. Alltså det här med att utesluta alla ryssar som eventuellt är emot Putin, det är väl inte så bra ifall det är sådana som söker visum. Man måste
det är
nog alla
möjliga, ja. Grejen är att om de kommer in i Schengen så kan de resa fritt i Schengenområdet.
Men hur ska man dela upp dem då? Det är ju jättesvårt att dela ryska folket. Helt omöjligt. Men någonting måste man göra. Det är ju samma sak som att skicka vapen och grejer till Ukraina också. Mm. Det är jättesvårt.
Mm. Men jag är lite tveksam till det faktiskt, att man inte ska kunna ge visum till ryska medborgare därför att det är viktigt att de kommer ut och kan ha möjligheter att kunna kommunicera med Ryssland, så de kanske får en bild av vad det är. Sen kan det vara en annan sak att ryssarna, det är inte säkert de släpper ut alla heller, utom de väldigt regimtrogna som kan ha liksom lite undercover-verksamhet också. Det vet man inte. Det kan alltså vara den typen av verksamhet som också kan föregå om man skickar ut i Europa för att undersöka saker och ting. Va? Det är täckmantel. Alltså. Så att det är väldigt svårt. Men principiellt så tycker jag nog att man ska tillåta ryssar att komma. För att det kan öka en viss press på Putin och hans anhang.
På vilket sätt? Du?
På vilket sätt? Jag menar att någon gång kommer det ändå i kontakt med, alltså, jag menar om de går och handlar till exempel va, någonstans eller så kanske någon som säger varför invaderar ni Ukraina? Att de hela tiden möts alltså utav förvåning och en ilska mot det som händer, och att de kanske börjar tänka lite utanför de ramar som de vanligtvis måste hålla sig inom. Mm.
Tanken med det här lär ju vara att öka det interna trycket mot Putin.
Mm. Tror du och på det att viset... att inte ge visum.
Ja.
Jag är nog lite för det ändå. Jag är mer än mot det. Att man måste, det går inte att dela på dem. Nu, det är Putins folk. Och då får de nog leva med det när de lever i Ryssland. Valt att bli födda där, stackarna. Mm.
Ja, alltså jag tycker det är så svårt, för att Anna Politkovskaja som skrev om Tjetjenienkriget och hur precis hopplöst det är att vara motståndare till Kreml. Mm. Alltså man blir mördad, man blir förföljd, man mister alla möjligheter att leva. Mm. Alltså hur sjutton gör man motstånd inom Ryssland? Jag fattar inte det. Det är så besvärligt.
Mm. Och nu var det ju... Det var ju en ganska högt uppsatt militär, tror jag, som förde fram en jättelång kritik i liksom ett inlägg. Va? Men han flydde, va? Han var tvungen att fly, för han förstod en sak.
Kritik mot Putin alltså?
Va?
Var det kritik
mot Putin, ja. Lång, stor kritik. Va? Så att han var tvungen att fly helt enkelt. Men han publicerat i alla fall och sen fly. Va? Så att, för han visste väl en sak, okej, jag dör ut av det här. Och det är klart att han gör det. Men de kom väl med något gift utomlands som de har gjort tidigare. Va? Mm. Och det var det som är problemet med visum också, att det kan finnas agenter där som i sin tur ska tysta de regimkritiska som är utomlands, för det har ju hänt flera gånger utomlands.
Lyssnade på Sommar, så var det ju en tjej som pratade som bor i Sverige nu.
Pussy Riot.
Det var det. Hon var ganska bra. Eller, de flesta var bra.
Jag har inget enkelt svar på en sån fråga alltså. Men vad ska panelen skicka för budskap till Putin? Europas länder? Nej, inte till Putin, men till Finland och Estland och de där. Öppna gränserna för ryssarna eller fortsätt stänga?
Nej, men det är väl kultur. Sverige, där är det väl någon som har yttrat sig och tycker att musik och litteratur och... Det måste väl främjas ändå på något sätt. Om man kan ha utbyte där. Mm. Jag vet inte hur många som är så här super Putin-trogna i de kretsarna.
Nej, säkert inte så många. Mm.
Jag vet inte om ni såg Vetenskapens värld igår om metangasen i Alaska och i Sibirien. Gör det. Det är väldigt intressant. Då för Putin ett krig i Ukraina. När det har varit enorma liksom, stora skogsbränder i hela Sibirien. Metangasen håller på att släppa överallt. Han för inte krig emot liksom, mot miljön och försöker sätta stopp för det. Istället så för han i krig som hela tiden ökar miljöskadorna överallt och i hela Europa. Så. Nej, sätt stopp för. Man ser ju vad som hände också med den här Dolgin, hans filosofiska vägledare kan man säga, som blir sprängd. Va? Mm. Och nu börjar de tro att han sprängdes av... De tror att han sprängdes. Det var inte han som sprängdes igen, utan hans dotter. Men han skulle sitta i bilen.
Ja, just det.
De tror att det är inifrån, inifrån Kreml.
Just det.
Nej, det är otäckt alltså. Men håll dem kort.
Vi ska kasta oss över ett ämne till. Arbetarbladets kulturredaktör, han skrev nyligen en krönika om hur han våndades att komma tillbaka till jobbet efter semestern. Och han undrade, varför måste vi jobba 8 timmar varje dag, 5 dagar i veckan? Ja. Vad säger ni? Måste vi det?
Nej, jag tycker man kan jobba 12 timmar. Det beror ju på vad man sysslar.
Men jag tror jobbsituationen för de allra flesta har ju blivit så förändrad under pandemin. Så jag tror inte man känner samma press att man måste ta sig dit, sitta i köer, stressa hem, handla. Utan man kan ha ett lite lugnare liv. Mm. Det tror jag de flesta, i varje fall min dotter och många med henne.
Så då kan man fortsätta jobba 8 timmar om dagen?
Ja, det har blivit... Jag har hört i alla fall att det är inte lika stressigt och jobbigt som det var före pandemin.
Opponera mig. Sjukvården, äldreomsorgen... Herregud hur de stressar. Alltså de behöver verkligen 6 timmars arbetsdag.
Ja,
vi måste prata om dem som inte kan jobba hemifrån.
Det är självklart alltså att de som inte kan jobba hemifrån. Mm. Jag tänker också på mycket murar och mycket annan personal som jobbar hårt och stressat. De bör ju
butikspersonal.
Som slår sönder kroppar på olika sätt, mentalt också. Men vad pandemin har gjort är ändå att det har öppnat upp alltså för att kunna jobba hemma kanske 2 eller 3 dagar i veckan och vara på jobbet. Mm. För de som kan, de som inte kan, de ska absolut ha nedsatt arbetstid.
Nästan alltid tjänstemän.
Ja, det är tjänstemän i huvudsak. Ja, så är det.
Den här 8 timmars dagen, den infördes, vet ni när?
50-talet.
1919.
Ja, jag tänkte säga 22.
1919.
Jag trodde det var 1922.
Och 5 veckors semester då, det var senare.
Ja, det var senare. Mm. Och 40 timmars veckan infördes i början på 70-talet. Så att...
Men det är ju någonting som inte finns i valrörelsen. 6 timmars arbetsdag till exempel.
Det är borta.
Varför finns inte det med?
Det fanns med tidigare. Det var, jag vet, flera partier framförde det, men det är borta.
Jättekonstigt.
Näringslivet skriker ju av missnöje mot en sån opinion.
Ja.
Låt dem skrika.
Vi kommer att gå omkull, det blir konkurser. Och
de saknar ju folk.
Ja, men ändå så är det så, näringslivet, då vet man ju en sak så här, att de tjänar miljarder, bankerna också. Det är många som, de tjänar ju hur mycket pengar som helst, stora delar, så går i fickorna på sådana som inte arbetar 8 timmar. De kan sitta, ha pengar och bara låta förvalta och tjäna pengar på aktiehandeln och sånt. Ja, det tycker jag är väldigt skamligt. Det är ett orättvist samhälle.
Och det tråkiga tycker jag är att där man har provat med 6 timmars arbetsdag på något äldreboende eller så, och då visar sig att det är färre som blir sjuka, det är mindre stress, alltså blir man inte sjuk och allting funkar mycket bättre. Och så lägger man ner i alla fall.
Mm.
Det är... konstigt.
Men kan det inte vara så också om man ser det från andra sidan att man gör 8 timmars arbete på 6 timmar?
Ja, det stressar jag. Nej, men jag hörde en annan grej. Måste
det får man
säga.
Vara uppmärksam på.
En yrkeskategori som inte jag kände till. Det saknades lastbilschaufförer. Det utbildas 3 000 per år och det behövs 6 000 per år nya. Mm. Och ändå kommer branschen att växa.
Mm.
Där är det ett jätteproblem.
Mm. Den som inte ska växa.
Ja,
precis. Just det.
Alla de här paradoxerna.
Ja, men ska man sitta hem? Ja.
Men tror ni att det blir 6 timmars arbetsdag under vår livstid?
Nej.
Det är bara 7 timmar kanske?
Ja.
Mm-hmm. Nej.
Ja, det vet man inte, för det där har ju lite grann med klimatfrågan att göra. För att det kommer så småningom bli nödvändigt att det kommer bli fler folk som bosätter sig i de norra delarna utav världen.
Där.
Ja, jag är tillbaka där, norra världen, va. Och då kan man mycket väl snabbt gå ner till 6 timmar. Alltså det kan man göra redan idag. Men förutsättningen är ju att man måste ha en väldigt stark utbildning också. Och utbilda de som inte har den relevanta...
Ja, de ska göra mat om också.
Relevanta utbildningen och så.
Ni tror inte på 6 timmars dag eller 7 timmar då, under vår...
Jag tror inte att det blir.
Vår livstid är ju ett väldigt relativt begrepp.
Men vi är ju gamla.
Men jag tror det.
Men så är det närmast 20 år då.
Conny tänker leva länge.
Jag tänker leva till 96. Men det vet man aldrig, peppar. Men jag tror det kommer bli snabbare än vad vi tror.
Mm.
Det är mycket omställning som kommer att gå fortare.
Absolut.
Av nödtvång.
Nödtvång, ja.
Hörrni, vi behöver bryta där. ser jag på schemat. Ja, tiden går alltid fort när man har trevligt.
Oj, man har trevligt.
Tack till dig Kari Bosenna och Conny.
Tack.
Och nu så kör vi lite 60-talsmusik som ni säkert kommer att känna igen. Silence is Golden heter låten, men det har ingenting med panelen att göra. Bara så ni vet. Ja, The Tremolos var gruppen.
Vi se vad som händer en vecka framöver. PRO Valbo. På torsdag mellan klockan 10 och 11 så är det tipspromenad på Vretas. Det är en slinga med 12 frågor och observera att alla pensionärer är välkomna, inte bara PRO-medlemmar. Och vad händer på träffpunkterna i Gävle? Jo, imorgon onsdag klockan 13.30 på Kaplansgatan 10. Vem var Agnes von Krusenstjerna? Maria Valmo berättar om Agnes bakgrund, liv och om det Gävle hon bodde i mellan 8 och 15 års ålder. Och på Brunnsgatan 59 är det kanasta klockan 13. På fredag klockan 11 då är det utflykt till Jonny Mattsson-gården. Efter visningen så fikar eller äter ni lunch på Musikhuset Sjömanskyrkan på Kyrkogatan 32. Träffpunkterna, de är stängda den dagen. Och på måndag den 29 så har Kaplansgatan följande aktiviteter. Klockan 10.30 är det sittgympa och klockan 11 promenad i Bolongen, träff vid Milles änglar. Och det är ingen representant från träffpunkten där då. Så ni får klara er på egen hand. Klockan 13 så är det kanasta. Och glöm nu för all del inte seniorönskningen. Vi kommer att vara på olika platser jämna veckor för inspelning nu i höst och vinter. Imorgon besöker vi Hamrånge hembygdsgård klockan 13. Ni är hjärtligt välkomna att komma dit och önska er en låt eller bara lyssna till vad andra önskat sig. Tillgång till fika finns det förstås och programmet det sänds på fredag klockan 17 här på Seniorradion 102,7 med repris följande fredag samma tid. Ja, det var allt från mig den här gången i alla fall.
Ja, då ska vi knyta ihop det här programmet för att ja, nästa vecka är vi ju tillbaka igen naturligtvis. Och då är det Sven Johansson som sätter ihop helheten. Vad ska vi se fram emot tycker du?
Det ska handla om valet. Kan du tänka dig?
Det är... Så överraskande.
Ja, ja, ungefär så. Nej, det är Rolf Ingemar som fortsätter sin serie. Och nu träffar han Eva Eriksson heter hon, förbundsordförande för SPF Seniorerna. Och sen så ska vi också titta lite bakom kulisserna på valarbetet i form av, vi ska prata med Karin Gadde Janische som är länsstyrelsens valsamordnare om allt vad de måste tänka på för att det ska fungera.
Låter spännande.
Ja, kanske.
Nu ska vi ratta in 102,7 megahertz. Nu emellertid så önskar vi alla våra lyssnare en riktigt bra vecka. Timo Heine och jag och Mats Romvall tackar för oss tillsammans med Thad Jones, If I Love Again.